Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du skulle aldrig gå in till en Volvo-handlare. Han skulle aldrig kalla sig för din personliga bilman.
Nej.
Så här, ja, jag behöver en bil. Alltså, jag tror faktiskt på Volvo. Alltså, det är en ganska bra bil. Alltså, det, ja. Alltså, det, då fattar man det. Liksom. Men banker, de är försäljare. Försäljare av lån, ja. Pengar. Men försäljare av då fonder och sparande.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Vad gör en bank? Med mig har jag författaren, välkommen till Andreas Kärvenka.
Tack så mycket, kul att vara här.
Vi tänkte att vi i vanlig ordning så börjar vi med gästen. Man får presentera sig.
Mm. Jag är då ekonomijournalist. Jobbar just nu på Dagens Industri. Jag har varit journalist i ungefär 20 år. Började på Finanstidningen. En tidning som numera är insomnad. Och sen har jag varit på ganska många olika tidningar. Jag har varit på DI, på DN. Och senast var jag 10 år på Svenska Dagbladet.
Och den här boken, Vad gör en bank, som kom för några år sedan. Och ändå har kommit till pocket till och med.
Mm.
Inte alla som gör det. Hur växte den fram? Vad kom den av?
Jag gav ut en första bok som heter Vad är pengar? Som kom ut 2012. Och det var i princip en samling krönikor då, som jag hade publicerat i Svenska Dagbladet. Och sen så kändes det att det var, ja, mycket av det jag skrev om. Jag touchade ju rätt mycket på bankerna och deras roll. Och mycket av det hade blivit nästan ännu mer aktuellt några år senare. Så tog jag ut en ny bok. Och det är också till största delen krönika jag publicerat, men också har skrivit till en del material till boken och även uppdaterat texter och sådär, så att det skulle vara aktuellt.
Och precis, vad gör en bank? Har du någon som hisspitch, vad du brukar säga, liksom, vad bidrar du med?
Vad jag bidrar med?
Ja, vad bidrar boken med? Så att säga.
Jag vill lite så här, om man funderar på varför det ser ut som det gör i ekonomin och vilka krafter som styr och hur det egentligen fungerar, så kan det vara intressant. Mm. Och att vi har haft en finanskris 2008, som alla vet, förändrade ekonomin väldigt mycket. Vad har egentligen hänt sedan dess? Mm. De problem som vi hade då, är de borta eller är de kvar? Så det är lite grann frågor jag är inne på.
Mm. Jag tänkte, den är ju väldigt spännande och bra. Och jag tänkte att vi skulle prata just om de här krafterna, försöka förklara lite grann hur de hänger ihop och sådär. En sån nyckel, ögonöppnare, kan ju vara det här med hur pengar blir till, som jag tror inte alla vet.
Nej, precis. Och det där är ju lite intressant. Jag började ju intressera mig för det här kanske. Ja, i samband med finanskrisen, då fick ju jag, liksom många andra, upp ögonen för. Liksom. Men oj, det är någonting som ekonomin som inte riktigt har gått så bra. Och man börjar kanske ställa mer de här grundläggande frågorna. Och en fråga som då kom upp är det här med pengar. Och liksom, för att man såg det en stor orsak till bankkrisen 2008 var just bankerna som hade tagit för mycket risker och sådär. Mm. Men det som faktiskt var väldigt fascinerande var att det var väldigt svårt att ta reda på hur pengar görs. Det borde ju vara det mest grundläggande, tycker man. Alltså ekonomi förknippar de flesta med pengar. Alla liksom rör sig med pengar varje dag. Men var pengar kommer ifrån, det är ingenting som har skrivits jättemycket om. Eller man kan googla snabbt. Eller så. Det är ganska komplicerat. Och det var väldigt, det var faktiskt lite intressant. För att jag tror det var 3, kanske 4 år sedan som Riksbanken då la upp faktiskt en liten artikel. Som hette Vad är pengar? Jag tar lite credit för det. Och en liten film som förklarade hur pengar görs. Så, och det kan man tycka, Riksbanken funnits 350 år, det var ju liksom efter så här 346 år så kom de på att vi kanske ska upplysa allmänheten om hur pengar görs. Kanske en bra grej. Och det är, tror jag, det är en effekt av att det här börjar diskuteras mer och mer liksom efter finanskrisen, man frågasätter systemet. Och jag tror att de flesta kanske inte, jag brukar säga så här, om man spelar Monopol med barnen, liksom, var kommer pengarna då? Jo, de kommer från banken. Och det är samma sak i verkliga livet. Nästan alla pengar, nästan allt det som vi förknippar med pengar kommer från bankerna. Och vad menar jag med det? Jo, om vi tar då i samhället så har vi egentligen 3 olika sorters pengar. Det som alla känner till är ju sedlar och mynt. Kanske de yngre lyssnarna är inte så bekanta med det, men det finns ju. Det är bara en väldigt liten del, och i Sverige är det internationellt sett väldigt liten del. Kanske bara 1,5% av alla pengar som i omlopp är kontanter. Mm. Sen har vi någonting som är lite mer komplicerat som kallas centralbankspengar. Vi kan ju höra på nyheterna till exempel att Riksbanken skapar nya pengar eller de ska stödköpa och så vidare. Och då kan du, särskilt under den här nu coronakrisen, så har det varit liksom rekord på den fronten. Man skulle låna ut 500 miljarder till företagen och så vidare. Och det som man gör då är att Riksbanken kan också skapa pengar. Och det är inte heller kanske alla som känner till, men till exempel så hade man då i början av krisen sa att Riksbanken ska låna ut 500 miljarder till företagen via bankerna. Och då undrar man, var kommer de här 500 miljarderna ifrån? Jo, då går det till så att i ett handlarrum på Riksbanken, och alla banker måste vara anslutna till Riksbanken för att ha, om man har en bank, alla stora banker, om man har en bank och oktroj som heter banklicens. Mm. Och då lämnar de bankerna in lite säkerheter och så får de låna de här pengarna. Och det som händer då är att man tar upp den här bankens konto på en terminal. Och så bestämmer Riksbanken hur mycket ska den här banken låna. Ja, 10 miljarder till Swedbank. Då skriver man in 10 miljarder och så enter. Då har Swedbank fått 10 miljarder och de 10 miljarderna har skapats ur tomma intet, kan man säga. Mm-hmm. Men de pengarna, de kan bara användas av bankerna. Det är ett slags internt system. Det är en konto hos Riksbanken. Det är ingenting som du och jag kan använda. Men sen handlar det då resten av pengarna, om att säga pengar på bankkonton som vi använder i vardagliga ekonomin. De skapas när banker beviljar lån. Och det är egentligen på samma sätt. Så om du går till banken och ska låna 1 miljon, och då gör de en kreditprövning, kan du betala räntor och amorteringar, så har du någon säkerhet och så vidare. Och sen när de har beviljat det lånet och ska föra över pengarna till ditt konto, då är det ungefär på samma sätt. Då är det några knapptryckningar och sen så skapas den miljonen.
Som inte egentligen fanns innan.
Det fanns inte innan, så det är 1 miljon som kommer ut i systemet. Och sen kommer jag in mer på teknikaliteter, för att banken måste balansera den här miljonen med, för de skapar en tillgång i form av en fordran på dig. Mm. Det är en tillgång, 1 miljon, Fredrik ska betala tillbaka den någon gång. Sen så blir det en skuld, det vill säga att de sätter in pengarna. Då kan ju du ta ut dem när du vill. Det är en skuld de har till dig. Så de måste balansera skulder och tillgångar. Men kontentan, det som är viktigt, är att den här miljonen som inte fanns innan, den försvinner då ut i samhällsekonomin och används då för att köpa saker. Och det, tittar man de senaste 15-20 åren, så har ju merparten av alla nya pengar som har skapats används till en och samma sak, nämligen att köpa bostäder.
Mm, den stora majoriteten, ja.
Precis. Så det har ju varit en väldigt kraftig ökning av mängden pengar i Sverige de senaste 20 åren. Och en väldigt stor del av det har ju gått till bostadsköp. Och då fungerar det ju så att i och med att bostaden är säkerheter för lånen, så kan man ju mer bostadspriserna stiger, desto mer kan bankerna låna ut.
Mm.
Men man kan också vända på det. Ju mer bankerna är villiga låna ut, desto mer kan man ju då bjuda i utgivningar. Och det driver ju också priserna. det talar sig kanske inte lika mycket om.
För om man tänker så här, om man inte hade haft bostadsmarknaden, hade det fortfarande behövt så att säga skapas pengar såklart?
Ja, det behövs ju skapas pengar. Och man kan också säga att det finns ju en rad liksom fördelar med det här. Det ska man också säga. Det som är ju att för den traditionella bilden av banker, det kan man ofta läsa i en del böcker, det är ju att liksom Olle kommer till banken, sätter in 1000 kronor, då kan banken låna ut 1000 kronor till Kalle eller till någon annan. Men så går det inte riktigt till. Utan som jag beskrev så är det egentligen Kalle kan komma till banken, låna 1000 kronor, så skapar banken 1000 kronor till Kalle. Olle behöver inte sätta in egentligen för att det ska ske. Fördelen med det är att man kan låna ut till saker i ekonomin snabbt utan att någon behöver spara in till det innan. Och det är ju då ganska bra, för då kan man ju liksom egentligen tidigare lägga investeringar eller liksom konsumtion och saker. Saker går ju då snabbare och smidigare än om man först måste liksom spara in. Så det finns ju en fördel på det sättet. Men problemet är ju så här, hur mycket pengar skapar man och till vad går de? De besluten som ligger hos bankerna, det kommer i sin tur ha enorma påverkan och enorma effekter på ekonomin, på samhället och så vidare.
Ja, precis. Och det som läget som är då, det är ju så att säga hur stor kapitalnivå kallar man det för, när hur mycket av de pengarna som banken så att säga har, hur mycket har de på riktigt?
Ja, men precis. Det finns ju två delar. Det är så man lånar ut pengar, och då finns det som man kan säga så här, kan de låna ut hur mycket som helst? Ja, inte riktigt, men i praktiken nästan mycket som helst, men jag kommer till det. Men det som begränsar är att de måste ha vad man kallar för eget kapital, som är en slags då en buffert för att då täcka förluster. Och det är kapital som då aktieägarna i de här bankerna skjuter till. Så i runda slängar, idag har svenska storbanker ungefär 5% eget kapital. Det betyder att för varje 100-lapp de har lånat ut så har de ungefär 5 kronor som är då aktieägarnas pengar. Så det är en ganska hög belåning, om jag säger så. Det är inga, väldigt få andra företag som lånar egentligen då 20 kronor för varje krona de har. Så det är i sig en risk då. Men det begränsas så att om de ska låna ut väldigt mycket väldigt snabbt, så måste de också öka sitt kapital. Med det sagt så är ju också så att ju mer de lånar ut, desto mer tjänar ju bankerna. Så då ökar vinsterna och då ökar kapitalet.
De vill ju låna ut så mycket som möjligt.
Precis, så att i en uppåtgående konjunktur då går det till så att de lånar ut, de tjänar pengar, det egna kapitalet stiger. Det man lånar ut till kanske stiger värde, då kan man låna ut ännu mer, man tjänar ännu mer, och så blir det en uppåtgående spiral då. Men det bygger ju på att till exempel de här värdena, säkerheter och bostäder, har att de är värda så mycket som man trodde. Och det såg vi exempel på i USA då, finanskrisen, att plötsligt så fanns inte de här värdena utan bostadsmarknaden föll. Och då måste bankerna dra ner på sin utlåning och ta olika former av kreditförluster. Så det är en, så att man måste ha ett visst andel eget kapital man lånar ut. Och sen måste de också enligt regelverket då, banker är väl omgärdade av massor av olika regler av naturliga skäl, och då måste man ha en viss likviditet, så att man måste ha en del pengar på kontot. För det som är så att säga den krassa sanningen med banker är att banker i Sverige har ju svenskarna har ju tror jag 2000 miljarder eller något sånt där jag kommer inte ihåg exakta siffran på bankkonton. Om alla svenskar samtidigt gick till banken och begärde ut de här pengarna, så skulle bankerna få svårt att leverera dem över dagen. Liksom. Så att man har inte. Och nu har man efter krisen ökat de här reserverna, reglerna. Men innan finanskrisen så kanske man hade 1-2% av sin utlåning i liksom, likvida medel. Och det som händer är, och det har ju varit att bankerna inte har då alla de här pengarna tillgängliga. Det är en del till varför banker är riskfyllda. Och det som händer om alla kunder kommer och vill ta ut sina pengar direkt, då får man vad som kallas en bankrun. Det kan man ju säga bilder så här från 20-30-talet eller andra kriser, att man bör köa utanför banken och vill ha ut sina pengar. Och då, det är någonting som kan fälla i princip alla banker, man får en bankrun. Och det har vi haft i modern tid, till exempel på Cypern under liksom då eurokrisen, finanskrisen. Då kom folk till banken och sa, jag vill ha mina pengar. Då sa banken, tyvärr, vi har inte dem.
Mm.
Och det, vi kan inte, vi stänger en vecka. Vi hörs nästa vecka. Och sen slutade de med att de var tvungna att dra ner. Så att de som hade mycket pengar på sina konton, de förlorade en del av de pengarna. Och det är därför vi har det som kallas för insättningsgarantin. Det känner man ju till när man sätter in pengar. Att, staten garanterar alltid att du alltid i alla lägen får ut minst i Sverige då, jag tror det fortfarande är 100 000 euro eller 950 000 kronor. Och det har gjort att vi har lite grann glömt bort den här grundläggande risken med banker. Mm. Ja, men insättningsgarantin finns ju där liksom. Så det har ju suttit ut den, och det är någonting som staten har gjort då. För att liksom mildra den här krisen.
Oron
för att banker ska gå omkull.
Men och den där likviditetsprocenten då, som i dagsläget ligger ungefär på 5% och har legat lite lägre, den har stigit lite. Men för att få det i relation, den har ju varit högre tidigare i backar. Och så tänkte jag, jämfört med andra länder, är det liknande?
Just det, man kan tänka det här med liksom eget kapital, det är ganska intressant. För att för en sån här 150 år sedan, då var det lite andra regler. I England till exempel så var det så att de som ägde bankerna, de var liksom skyldiga ansvar för alla förluster. Även spararnas pengar. Så att om en bank gick omkull och banken saknade pengar, då fick ägarna ta ut pengar ur sina egna fickor.
Mm.
Så det var en väldigt stor risk då. Och det gjorde att bankerna var väldigt säkra på den tiden. Så då hade man kanske så mycket som 50% i kapital. Det vill säga på varje 100-lapp de lånade ut så hade de 50 kronor i eget kapital.
Det låter ju mer rimligt.
Ja, men det är så ett normalt företag idag skulle ha då. Men det som hände var att framförallt efter finanskrisen då 1929-30-talet så införde man en sån sak som insättningsgaranti. Och sen så fick centralbankerna en större roll för att då hjälpa banker om det blev kris. Så över tid så kan man tydligt se i hela västvärlden och hela världen att bankerna valde att ha mindre och mindre säkerhetsmarginaler. Mindre och mindre eget kapital. Och varför då? Jo, därför att det är, ju mindre eget kapital de har, desto större avkastning får man på varje krona man satsar. Det är enkel matematik. Om du har, säg att vi har en bank som har då, säg att de har lånat ut 100 kronor. De tjänar 10 kronor säger vi. Och då har du eget kapital på 50 kronor.
Mm.
Då ska man ju räkna den här 10 kronan
just det.
På de här 50 kronorna.
Mm, som du har investerat i. Ja.
Precis, och då blir det en viss avkastning. Om det bara 5 kronor.
Mm.
Då blir den här vinsten mycket, mycket högre per satsad krona.
Mm.
Och så, det finns alltså ett mycket starkt incitament att ha lite kapital i bankerna. Och det kan man se då fram till 2008 att det bara gick ner och ner och ner och ner. Och innan 2007-2008 så kunde de här största bankerna ha kanske 2, kanske 3 kronor i kapital på, eller mindre på varje hundralapp.
Mm.
Så det är en förklaring att, och en orsak till det är ju att över tid också, varje gång det blev kris så ryckte ju samhället ut och räddade bankerna. Så att det blev också vad man kallar för så här, ett fenomen som man kallar för moral hazard. Det vill säga att i och med att de vet att de kommer bli räddade av samhället, av staten, så har de incitament att ta ännu mer risker. Det är lite grann, det är ju klart att du är lite mer, du är mer kaxig på när det går lina, om du vet att du är fast i säkerhet, eller om du är helt liksom, eller om du klättrar i berg och liksom fastsörad vid bergväggen, eller om du klättrar på egen hand. Och det är lite grann samma med bankerna, att de vet att det finns någonstans ett skyddsnät. Då kan de ta mycket högre risker och tjäna mer pengar. Och det är en problematik som man blev väldigt medveten om efter 2008. Och som man sedan dess har försökt liksom komma åt.
Mm. Och det här med en annan viktig faktor då, det här med styrränta, minusränta.
Mm, just det.
Som du pratas ganska mycket om.
Mm.
Kan du inte beskriva hur det funkar? Det är också en sån.
Ja, precis. Det man tror, man kan ofta få intrycket av att det är som Riksbanken sätter räntorna i Sverige. Och sådär. Eller att Riksbanken, man säger, och det kan till och med höra Stefan Ingves säga, att vi pumpar in pengar i ekonomin. Ja. Men det stämmer faktiskt inte riktigt. Utan, alltså, man brukar prata om outsourcing. Det blev väldigt populärt på 80-90-talet bland företag. Man la ut verksamheter. Då är det ju även det allmänna har ju också lagt ut massa saker på entreprenad. Så här. Och den största outsourcingen som någonsin har gjorts, det är att man har outsourcat en stor del av ekonomin på privata banker. Och vad menar jag med det? Jo, dels det här med att skapa pengar. Bankerna skapar alltså, som jag beskrev, när de lånar ut, skapar ungefär 98% av alla pengar i samhället. De sköter då alla betalningar som är då livsviktigt för att hålla igång ekonomin. Så det här är ju tillsammans två liksom extremt samhällsviktiga.
För egen vinning också, så de tjänar.
För egen vinning, så de, precis. Ja. Och sen har, och det är orsaken till att banker omgör mycket regler och sådär.
Mm.
Banker skulle jag vilja säga är en slags semi-kvasi-offentlig verksamhet. För de kan bara existera med hjälp av licenser från staten och med hjälp av en centralbank som hjälper dem och får dem att fungera. Det är ju stor skillnad mot andra. De flesta företag har ju inte det. Det upplägget. Så det är en slags semi-offentlig verksamhet. Och nu tappar jag frågan. Men det var
styrräntan.
Styrräntan, exakt. Mm. Precis. Jo. Så det som Riksbanken gör är att de försöker påverka priset på pengar och på det sättet stimulera banker att låna ut mer eller att låna ut mindre. Så det är egentligen, hur styr vi ekonomin? Jo, det enda styrmekanismen som finns, det är så här, antingen ska bankerna låna ut mer eller låna ut mindre. Så om bankerna lånar ut mycket och det blir så här överhettning och inflationen tar fart, då höjer Riksbanken priset på pengar med sin reporänta. Mm. Och men det påverkar liksom egentligen bara indirekt. Och då, så här, ju högre räntan är, desto mindre borde ju efterfrågan på lån vara. För det blir dyrare att låna då. Det kostar mer varje månad. Och då så drar bankerna i den teorin då, ner på sin utlåning. Och då liksom, får man bort den överhettningen. Samma sak då i lågkonjunktur. Då om konjunkturen, ekonomin växer långsamt. Ja, då vill man få igång den. Och hur gör man då? Jo, då måste man få banken låna ut. Man sänker räntan. Och ju billigare det blir låna, desto mer kommer folk vilja låna. Och desto mer aktivitet i ekonomin. Men det man tydligt kan se efter finanskrisen framförallt är ju att det här funkar ju inte riktigt. Därför att vi har ju haft under många år så var det då nollränta på många centralbanker. Även i Sverige. Vi hade ju minusränta i över 5 år.
Alltså nollränta, då är det ingen kostnad för att låna då?
Nej, då är det ingen kostnad för bankerna att låna.
Bankerna att låna, nej.
Precis. Nej. Sen tar ju de ut en marginal av oss låntagare. Mm. Men ändå i väldigt många ekonomier och i många år även den svenska så tog inte tillväxten fart ändå. Och bankerna lånar inte ut, särskilt i Europa lånar inte alls ut så mycket som man ville. Trots att det var så låg ränta. Och det beror på massa saker att för det är bankerna suveränt som bestämmer, ska vi låna ut eller inte? Och till vilka ska vi låna ut? Och någon säger att ekonomin, ja, men det är dåliga framtidsutsikter, det är höga risker, då lånar de inte ut. Oavsett hur låg räntan är. Eller till exempel om de har haft mycket förluster och då måste de ju, för att behålla den här relationen mellan kapitalet och utlåningen, så måste de kanske dra ner på utlåningen och vara försiktiga. Och sådär. Mm. Så det är egentligen, makten sitter väldigt mycket hos bankerna.
Just det, för de bestämmer någonstans vilka de lånar ut till.
Ja, precis. Och det är, man kan se nu till exempel i den här krisen väldigt tydligt då, när det blev den här coronakrisen, enorm chock liksom. Då måste samhället så här få igång det. Och då skickade ju Riksbanken ut ett pressmeddelande som sa, de formulerade så här: Riksbanken lånar ut 500 miljarder till svenska företag. Det var så de skrev. Det låter ju fantastiskt. Riksbank, 500 miljarder. Det här kommer inte finnas någon brist på pengar. Det är fantastiskt. Men via bankerna. För det är den enda mekanismen att få ut pengar i ekonomin är att gå via bankerna. Och då kan man se att av de här 500 miljarderna så har det inte blivit så mycket. Dels så har då, det ska ju, i den teorin då ska bankerna låna Riksbanken och sen låna vidare till företagen. Men så här långt har de bara lånat 145 miljarder och tittar man på statistiken har inte långt ifrån alla av de pengarna gått ut i företagen. Kanske mindre än en tredjedel.
Mm.
Så att det är återigen, Riksbanken säger att de ska låna ut 500 miljarder, men det är en from förhoppning att bankerna ska låna ut. Bankerna behöver inte låna ut alls.
Jaha, så det är inget liksom bidrag?
Nej, utan det är liksom att bankerna ger ändå en möjlighet för bankerna att låna pengar av Riksbanken. Och sen hoppas Riksbanken då att man, de ska låna ut det till företag som har problem. Men bankerna behöver inte låna ut alls. Och i lågkonjunktur är det snarare mer logiskt för dem att då ökar ju risken, alltså risken för att företag går konkurs och så vidare ökar ju ändå. Och då blir de allt annat lika mer försiktiga. Så att det är ju snarare blivit svårare att få lån, tror jag, för mindre företag. Och inte ens så, en annan åtgärd som man hade och som man presenterade i Buller och Bång var ju att man inrättade en företagsakut. Och då staten skulle gå in och garantera lån på upp till 100 miljarder. Och då ska staten då stå för 70% av risken. Det vill säga att om det här företaget går omkull och de inte kan betala tillbaka sina lån, då betalar staten 70% av det. Och då sa man ju då att ja, men det här är 100 miljarder som vi sätter av till det. Hittills har det lånats ut mindre än 1 miljard. Alltså en hundradel.
Mm.
Varför? Jo, därför att bankerna tyckte inte att det här var tillräckligt. Att de måste ta 30% av risken. Det är liksom för mycket. Det är ju intressant för dem. Så det visar återigen att samhället och det allmänna är liksom väldigt beroende av bankerna för att styra ekonomin. Och kan egentligen bara göra det indirekt. Så banken har en väldigt stark makt.
Återigen det här med styrräntorna, ja. Minusränta, för det låter ju så här, perfekt. Då har vi ju låg ränta, tänker man kanske som konsument eller som privat låntagare. Mm.
Ja, men så det borde ju vara. Det är lite intressant för att innan, några år innan, jag tror det var runt 2011-2012, så Riksbanken publicerar väldigt mycket material. De publicerar så här små foldrar till allmänheten för att utbilda allmänheten om hur ekonomin fungerar. Då kom de in där på styrräntan. Då var det en formulering där att styrräntan kan aldrig gå under noll. Skrev de själva i sitt material. Sen några år senare, 3-4 år senare, så hade de ändrat sig och sa att nej, den kan nog gå till minus.
Mm.
Så att det som hände var det här med minusränta. De vill gärna få det låta normalt, men det är ju väldigt konstigt. Det har inte hänt tidigare. För det är ju att i praktiken så ska du då betala pengar för att få förmånen att låna ut till någon. Mm. Det är vad det egentligen innebär. Och jag hade just minusränta på styrräntan från centralbanken, från Riksbanken och andra banker. Men även på statsobligationer, alltså när staten lånar pengar ute på marknaden. Alltså man har ju ett värdepapper och obligationer, så har ju räntan varit minus. Så investerare, till exempel pensionsbolag, försäkringsbolag, har då till exempel betalat pengar för att låna ut till Sverige eller till Tyskland eller till andra länder. Och det är ju väldigt konstigt.
Mm.
Men trots minusränta, och ECB har också haft minusränta i flera år, skulle man ju kunna tycka att det borde ju vara tidernas lånefest.
Ja, verkligen. Och då är det då bankerna som så att säga får minusavslut när de lånar centralbanken.
Just det, precis. Exakt.
Så i praktiken då, om de ska låna några miljoner, så alltså blir de skyldiga mindre än vad de lånar. Eller vad ska man?
Precis. Och man kan säga att det är som en liten gåva från Riksbanken till bankerna.
För att pumpa in pengar i ekonomin.
Ja, för att de ska i sin tur låna ut. Nu ska man säga att Europeiska centralbanken, de har väldigt explicit haft liksom att, för den europeiska ekonomin har ju varit väldigt trög i 10 år. De har ju, där är det väldigt öppet att de betalar bankerna för att de i sin tur ska låna ut till företag för att få igång ekonomin. I Sverige är det lite speciellt, alltså orsaken till den svenska minusräntan har inte varit att ekonomin har gått väldigt dåligt, utan det har ju varit det här med inflationsmålet. Att Riksbankens mål är att hålla inflationen på 2%. Och i och med att inflationen har varit låg, och det finns många teorier om varför den är låg, är det digitaliseringen eller är det någonting annat. Den har i alla fall varit under målet, och då har man, för att nå dit, så har man sänkt räntan till minus. Men återigen, och det har ju varit väldigt kritiserat av många ekonomer, att det här är helt fel väg att gå. Och att det kan leda till överhettning, till exempel på bostadsmarknaden eller på andra sätt. Och det kan man ju kanske se, bostadspriserna har ju stigit väldigt kraftigt i Sverige jämfört med andra länder. Men då återigen, mekanismen är att få banken att låna ut pengar, och i sin tur ska vi få upp priset på varor så att inflationen går upp.
Mm, att det är det viktiga liksom.
Precis. Problemet är ju att om man tittar på hur vi mäter inflation i Sverige, så är det ju ett konsumentprisindex som består av liksom olika varukorgar, och den där ingår ju inte till exempel helt fullt ut priser på bostäder. Så att det som har hänt i Sverige, det är att vi har inte fått inflation på liksom tomater och olivolja och så. Utan vi har fått inflation i bostadspriser. Och återigen, det är dit merparten av alla nya utlånade pengar har gått. Det är inte till att köpa tomater. Eller, liksom, eller gå till frisören oftare eller så. Så,
Där har det stigit.
Med ja, exakt. Man kallar det någonting som man brukar kalla för tillgångsinflation. Det vill säga att man får inflation i tillgångar, med aktier, bostäder och andra liksom kapitalinvesteringar. Man får inte inflation i vanliga konsumentvaror. Och det är ett fenomen som har varit över hela världen. Och vi kan se att börserna är på rekordnivå och har ju gått väldigt starkt i 10 år. Trots att ekonomin i många länder har inte gått så jättebra hela tiden.
Ja, för maten är ju precis billigare nu nästan än vad var på 80-talet. Liksom, vad
ja, säga. Och en stor faktor till det är ju till exempel man räknar... Och det här är själva hur man räknar inflation, det är helt kapitel för sig. Men till exempel så räknar man med att en dator sådär. Om du köper en dator idag, en laptop för 5000, så är den många, många gånger bättre än om du köpte den för 5 år sedan. Det är en starkare processor och så vidare. Den förbättringen, den räknar man som en prisnedgång. Och det sätter ju förstås tryck på inflationen. Man räknar det som att om den har blivit liksom x procent bättre så har den egentligen blivit x procent billigare. Fast du betalar fortfarande 5 000 kronor för den.
Aha,
och det där är lite svårt att hänga med. Men det är så man räknar. Och det är en sak som har drivit ner. I och med att det är elektronik, att utvecklingen går ju så fort. Telefoner, datorer och så blir mycket bättre. Och då får man en effekt neråt på inflationen.
Men mat då? Vad är liksom förklaringen till det? Att inte det har...
Mat, alltså jag är inte liksom... Jag kan inte svara exakt på hur mycket hur man väger inflationen, vad som ingår och exakt vad som har utvecklats starkt eller svagt. Men liksom det, jag vet inte exakt hur mycket mat utgör i den här varukorgen. Men två, och det går väl liksom upp och ner, men två faktorer som har drivit ner inflationen är ju ett, det här med digitaliseringen. Eller att digitala liksom, produkter blir mycket mer effektiva. En annan sak är räntan i sig. Mm. Alltså räntesänkning sänker tryck på inflation. Så att nu Riksbanken pratar väldigt mycket om inflation exklusive räntor. För att om de sänker räntan så jag menar, våra räntekostnader sjunker ju. Ja. Det som har varit paradoxalt är ju att tittar man på de senaste 10 åren och 15 åren så har ju svenskar har ju som aldrig lånat mer. Både i absoluta tal och i förhållande till våra inkomster. Det har ju gått väldigt kraftigt uppåt. Och det har ju då Riksbanken själva varnat för. Samtidigt har våra kostnader för att låna, de har gått ner.
Ja.
Att vi betalar mindre och mindre för att låna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och det är ju förstås för att räntan har gått ner. Så det där är ju liksom en...
Men är det oroväckande också?
Ja, alltså, det är klart att tittar man, och det här är liksom omdebatterat, men tittar man historiskt så har det alltid varit så här att man får en väldigt snabb ökning i att människor lånar pengar, så ökar man riskerna. En risk är ju då att till exempel som hände i USA och i många andra länder, Spanien och Irland och överallt, att till exempel det man har som säkerhet för lånen, det som man har lånat till framförallt i bostäder, och de faller kraftigt i värde. Ja, då blir det ju förluster för bankerna, och människor kanske har förlorat också pengar då. Det hände ju på 90-talskrisen. Många köpte ju då, det känns helt osannolikt nu, men man köpte ju lägenhet, och sen så var lägenheterna mindre värda än lånen man har tagit. Och de lånen blir man inte av med liksom. Det är en risk, den kan man ju diskutera hur stor den är i Sverige. Det som är lite speciellt med Sverige är att vi har väldigt bra skydd för de som lånar ut pengar. Man brukar säga i Sverige så bär vi våra lån på kroppen, att vi blir inte av med dem. Det gör ju kronofogden, liksom, det kan göra skuldsanering, men bankerna kan ju vara ganska trygga att de någonstans kommer få lånen, och därför är ju bostadslånen det sista vi slutar betala på i Sverige. Det som man däremot skulle kunna tänka sig kan hända är att om det blir väldigt, om bostadspriserna faller mycket och liksom arbetslösheten stiger och ekonomin går i en djup lågkonjunktur, så drar vi ner på vår konsumtion. Vi kanske inte, man kanske inte så här bokar någon Thailands resor om man vet att man har köpt en lägenhet för 5 miljoner som är värd 4. Så kanske inte man känner att det är liksom det, att man ska bränna av eller köpa juice för 75 spänn eller gå på en så här champagnebrunch. Utan kanske drar man ner, och då får det en stor effekt på ekonomin. Och då, så då blir det en annan typ av risk. Så den kanske risken inte det. I USA var ju en stor risk att man gjorde kreditförluster i bankerna. I Sverige skulle man kunna tänka sig att det inte är så det kommer se ut. Snarare så kommer ju då samhällsekonomin gå väldigt snabbt neråt. Och det är ju, ja, det är en risk som man kan se.
Men är du orolig över några sådana scenarier?
Jo, nej, men jag tror... jag tror att det är väldigt farligt att... Det vet vi inte liksom. Och det finns en del som hävdar att Sverige... Nej, men det här är en överdriven risk, och svenskar har mycket tillgångar och liksom mycket aktier och sådär. Och det är i och för sig sant, men det är ganska skev fördelning av de tillgångarna. Väldigt många hushåll har lånat väldigt mycket av sin inkomst och har kanske inte så stora marginaler när det kommer till kritan. Och jag tror att det är väldigt farligt att bygga någon slags idé om att Sverige är unikt. Och det man kan se historiskt, för det här är ju, har ju hänt gång på gång, att privata skuldsättningar, att människor lånar mycket pengar, följs ofta av att det är en djup nedgång. Så att det är ju mer man lånar, desto högre risker. Det har ju hänt på liksom, i många länder i flera hundra år egentligen. Att säga att vi i Sverige skulle vara immuna mot den typen av utveckling, att vi är något slags unikt land på grund av att vår bostadsmarknad fungerar dåligt och så vidare. Det tror jag är en väldigt farlig inställning, och det är ju många som har gått i den fällan. Jag var på Island 2008, och då var ju Island, var många som bedömare som pekade på att Island, det som höll på med där var ohållbart och sådär. Och de var ju väldigt avfärdande och sagt att det här var svartmålning av Island och sådär. Men 3 månader senare var landet bankrutt. Så att det är liksom min poäng, och det här är ju någonting. Det är ingenting som absolut inte jag hittar på, utan det här är ju någonting som Riksbanken varnar för, och väldigt många internationella organisationer som tittar på länder, i Internationella valutafonden, OECD som är ett samhällsorgan för västvärlden, har ju varnat för det i många år, att Sverige, det här att utlåningen ökar för snabbt och bostadspriserna har gått upp för mycket.
Men och det här med liksom att länder lånar av varandra, alltså, vem är det som har pengar egentligen?
Ja, men det är en bra fråga. Var finns alla pengar liksom?
Ja.
Och då är det så att, och där är det ganska viktigt så här, vem man har lånat av. För nu till exempel så i den här coronakrisen, då kommer, jag menar, det har varit en jättechock, och många länder kommer behöva låna väldigt mycket pengar för att finansiera. Jag menar, även i Sverige, vi har ju väldigt låg statsskuld. Ungefär 35% av BNP, man brukar räkna i förhållande till BNP. Och snittet i Europa är liksom över 85%, så vi ligger ju väldigt bra till.
Så det är i alla fall något positivt vad gäller Sveriges ekonomi.
Exakt, så vi har, men nu är en del ekonomer som menar att det här kommer väldigt snabbt gå upp till 50% och kanske högre. Vi kommer, prognosen är att vi nästa år, i år kommer behöva låna 400 miljarder och sånt där. Eller ännu mer. Och i USA lånar man ju ännu mycket mer. Där har man ju kommit in på ett enormt underskott. Ja. Och i många länder i Europa också. okej, vilka som lånar ut pengar? Jo, men de största normalt sett som lånar ut pengar till stater. Det är inte så vanligt att du och jag går och köper en statsobligation. Liksom. Det är ju framförallt, det är våra pengar, men det är indirekt, nämligen i form av pensionsbolag och försäkringsbolag. Och även till viss del banker som använder obligationer som så här, dels en viss avkastning eller som en slags likviditetsreserv eller så. Det finns en naturlig efterfrågan och vissa regler säger att man måste äga ett visst antal statspapper. I Sverige så är redan nu det som man, förutom att man sänkte räntan till minus, så har man stöd, har man köpt obligationer. Och då går det till så att Riksbanken skapar nya pengar och så går man ut på marknaden och köper statspapper. Det vill säga att man lånar ut pengar till Sverige. För de här nyskapade pengarna. Och det har man gjort för att försöka sätta extra tryck ner, uppåt på inflationen. Det är indirekt ytterligare ett sätt att försöka stimulera bankerna till att låna ut mer, kan man säga. Så att redan idag så Sveriges statsskuld på ungefär runda slängar 1000 miljarder, så äger Riksbanken nästan hälften av det. Så Riksbanken lånar ut till, ja, till staten. Mm. Och Riksbanken är ju en del av staten. Så man kan säga att staten lånar ut till sig själv. Precis på samma sätt så är det, ser det ut i Europa. Europeiska centralbanken har köpt väldigt mycket statsobligationer. Och nu även i USA. Så då är frågan, vem ska då köpa upp alla de här nya obligationerna? Jo, en förklaring är att centralbanken kommer göra det. Och de kommer göra det genom att skapa nya pengar. Det är väldigt enkelt, det är smidigt då. Mm. Den som kan bara behöver trycka på några knappar för att få fram pengar har ju väldigt lätt att finansiera en ökad skuld då. Nu är det inte riktigt så här det ska fungera, men det är så det i praktiken har blivit. Tidigare så har man ju sagt att så här kan man inte göra, för det är ju ett hittepå system och då tappar man förtroende för systemet. Då kan det bli vad man kallar för hyperinflation. Om så här, staten trycker för mycket pengar.
Mm.
Men det har ännu inte hänt här då. Men det man kan se till exempel i mindre länder, för det som är stora fördelen för USA till exempel och för Europeiska centralbanken, att de har egna starka valutor, dollar respektive euro. Och när man ger ut obligationer så gör man det i den valutan. Så då har man naturligt många som vill köpa och låna ut pengar. Men det är många länder i tredje världen och i Latinamerika som har kanske lånat utomlands av investerare och kanske lånat också i dollar som inte är deras egen valuta. De har inte samma möjlighet. Så nu pratar man i coronakrisen att vi får en serie av statskonkurser där man mindre länder, de kan inte helt enkelt betala, de kan inte betala sina räntor, de kan inte betala av på lånen. Och redan nu har ju ett antal länder, bland annat Argentina, ställt in betalningen som man säger, att de inte betalar av på sina statslån. Så att det där är ju en mekanism. Men det är ju så att man är mer sårbar som land om man har lånat ut, kan man säga, mycket pengar på den utländska marknaden. Mm. Det är utländska, kan man säga. För de kan ju komma när det går bra, men sen försvinner de lika snabbt när det går dåligt. Och det har ju hänt många gånger i historien. Det land i världen som har absolut störst statsskuld är ju Japan. Där är det nästan 250% av BNP. Och så hade Sverige 35% av BNP. Så 250, alltså 2,5 gånger ekonomin. Men,
och vad beror det på då? Vad har de gjort?
Liksom? Nej, de har gjort det är så att de hade sin finansiella kris 89-90. Och då hade man lånat jättemycket pengar till fastighetsspekulation och börsspekulation, framförallt all möjlig spekulation. Det blev en jätteklassisk finanskris. Och det man har gjort sedan dess är att man har stimulerat då från regeringen på olika sätt, lånat pengar för att få igång ekonomin. Och centralbanken har lånat, så att men det som är lite speciellt med Japan är att där har man framförallt japaner lånat ut till sig själva. Dels japanska, där finns en annan kultur att japanska privatpersoner köper aktier och banker och sådär. Men japanska centralbanken har också lånat ut enormt mycket pengar. Så det är ett slutet system där centralbanken hela tiden sitter och trycker på sina tangenter och skapar nya igen. Och de köper inte bara statspapper utan de köper också aktier och alla möjliga instrument för att få igång. Liksom.
Ja, de har bara gasat liksom.
De har bara gasat.
Uh-huh.
Och då är det är många som har trott att det är en bubbla som ska spricka. Att man kan ta 250% av BNP-skuld. Än så länge har det fungerat just därför att man har, det är ganska slutet. De lånar ut till sig själva och sådär. Men det är många som tror att de kommer också få problem framöver.
För att problemet blir väl att någon måste väl betala egentligen någon gång längre fram. Man skjuter man inte på problemet bara genom att gasa.
Det kan man ju tycka och det kan man ju säga i den stora delen av västvärlden har ju den här skulden ökat. Om man tittade då, man kallade ju då 2007-2008 för en skuldkris. Så att man hade lånat för mycket, banken lånat för mycket och spekulerat. Och privatpersoner lånat för mycket till bostäder som var för dyra och sådär i USA och andra länder. Det som hände var ju väldigt mycket att när bankerna gick omkull, då gick risken över till staterna. I många länder fick ju skjuta till enorma belopp för att rädda sina banker, inklusive USA och många länder i Europa. Det som har hänt efter finanskrisen att skuldsättningen från hushåll och banker, de har liksom fixat till i många länder sina skulder, men däremot har det ökat desto mer i det offentliga. Mm. Så statsskulden har ökat väldigt, väldigt mycket. Historiskt mycket. Och sen har man haft andra länder i Asien som har lånat på alla fronter. Inte minst Kina har ju lånat enormt mycket pengar. Det är som saknar egentligen historiskt motstycke. Så de har pumpat ut pengar. Och det är också ett system som blir speciellt. För det är ju banker, många banker är kontrollerade av staten. Och sådär.
De har lånat ut pengar.
De har lånat ut pengar till infrastrukturprojekt, bygga vägar, hus, allt möjligt. För att hålla ekonomin igång. Så man kan säga att jag brukar säga lite grann att kineserna såg ju så här på västvärlden. Hur gör man för att bli rik? Jo, man lånar ut mycket pengar. Det gör vi också, fast som vanligt så gör man, kopierar man det, fast gör det lite snabbare, lite i större skala. Liksom.
Mm. För att om man lånar ut pengar till infrastrukturprojekt till ett land, då får de sen betala tillbaka och ränta på det. Alltså, får man en skuld.
Ja, just det. Men nu talar man att det finns väldigt mycket dolda kreditförluster i kinesiska banksystemet. Man har lånat ut till bostäder som inte behövdes, eller vägar, eller företag som egentligen inte är livskraftiga och så vidare. Nu är det mer en politisk fråga i Kina hur man ska hantera det. Det är inte riktigt, funkar inte på samma sätt. Men en del, ganska många små banker i Kina har redan fått problem och börjat gå omkull. Men tittar man på världsekonomin som helhet har ju skuldsättningen ökat väldigt kraftigt sedan finanskrisen. Så nu enligt siffror så är man ju på all time high. Om man jämför då alla skulder i hela ekonomin, alltså hushåll, offentlig, företag i förhållande till BNP, så ligger det på över 320%. Nu kraftigt stigande då i den här krisen. Är det ett problem? Ja. Så länge räntorna är väldigt låga så är det ju lättare att hantera. Man har ju mer råd att kanske betala räntor. Men det sägs också att vi är i ett läge där världen tål ju absolut inte en snabb räntehöjning. Det är liksom, det skulle då utlösa massor av problem. Så det finns ju de som säger att nej, men nu har det kommit liksom nya teorier som säger att men statsskulden kan egentligen vara hur hög som helst och det spelar ingen roll. Och så här. Ja, det får man ju se. Men tittar man historiskt liksom åt så här många hundra år så har ju ofta skulder blivit ett problem förr eller senare.
Mm. Och hela den här liksom, settingen att bankerna har så stor makt och de någonstans drivs ju av att tjäna pengar såklart.
Just det.
Och att det är en funktion i att de, som vi sa, det som att hur de tjänar pengar, det är ju det som blir som sagt, drivkraften såklart.
Precis.
Och det är lite obehagligt nästan att det sätter hela samhället liksom, i en sorts risk också.
Och det brukar jag så här, prata om Sverige, och det är liksom kanske inte alla som håller med mig om det, men tittar man i Sverige så alla är överens om att med bostadspriserna har stigit väldigt mycket. Och det är inte bara så att de har stigit väldigt mycket i förhållande till våra inkomster. Det är ju viktigast här, för det är inkomsterna som ska betala räntor och amorteringar. Det är liksom odiskutabelt. Sen kan man diskutera så här, är det hållbart eller inte. Men det som har hänt är ju att banker har ju i princip trefaldigat på 20 år.
I storlek?
Ja, liksom mängd, volymen bolån från liksom 1000 miljarder till över 3000 miljarder. 3500. Det säger sig självt att 3500 miljarder, det är ju som att de får ränta på det. Dessutom har de under tiden ökat sin marginal, det vill säga hur mycket de tar ut jämfört med vad de själva betalar. Så att det här är ju en enorm pengamaskin som de har skapat. De är ju de stora vinnarna på stigande bostadspriser.
Mm.
De är också de som kan bidra till stigande bostadspriser, därför att det är ju genom att ge lånelöften som folk kan bjuda över och pressa upp priserna. de hade för 20 år sedan kunnat säga så här, nej men vi vill faktiskt att man ska betala av bolån på 30 år, det känns bra och man ska ha de här marginalerna och man ska ju självklart amortera så här. Det har de inte gjort. Det är ju staten som har krävt och bestämt att man måste ha amorteringskrav.
Mm. Och så inför de alldeles för sent nästan.
Ja men exakt, så att det slår mot de som är på väg in på bostadsmarknaden, vilket är väldigt orättvist. Men det är ju ingenting, det var ju, och det är ju självklart i många länder, i Tyskland till exempel, det finns inte på världskartan att man inte amorterar. Och i många andra länder också. Sverige har varit lite liksom, unikt att man nej, vill inte amortera, så var det ju i många år. Och då har man staten krävt det och så har man krävt andra typer av tak då. Men återigen, det här är ett sånt som bankerna skulle kunna införa själva.
Ja.
Och de kommer att göra det när det blir dåliga tider. För där, makten ligger hos dem. De kan, jag var själv med, jag fick ett lånelöfte i en bank. Och det var inga problem att låna. Sen så kom eurokrisen. Då sa de att nej, men vi ska köpa lägenhet. Då måste ha 25% kontantinsats istället för 15.
Mm.
De kan
säga vad de vill.
De kan säga precis vad de vill.
Ja.
De kan
för det kan man ju ha. Ja. Jag tror det kan nog många ha en ganska skev bild. Om man tänker att bankerna nästan är liksom staten.
Ja.
Alltså om man överdriver då. Och tänker att de följer regelverken. Och det är klart att de. Fast de får göra som de vill också.
De får ju precis göra som de vill. Men det de inte får göra då. De får inte ha. Det som staten har gjort. Att de har lagt vissa minimikrav nu. Amorteringskravet och så vidare. Och det har de gjort därför att de tycker att banken har lånat ut för mycket pengar. Att riskerna ökar i ekonomin. Mm. Annars har de inte gjort det. Och de har gjort det därför att bankerna inte velat göra det själva. Annars har de inte heller gjort det. De har inte behövt, om bankerna sedan 20 år tillbaka hade krävt amorteringar, då hade de inte behövt något amorteringskrav.
Nej, precis.
Så att det är liksom, återigen, det är indirekt att man liksom, bankerna sitter med den här makten, lånar ut hur mycket de vill till vem de vill i princip. Och då försöker staten liksom, på olika sätt påverka det här direkt och indirekt med regler och liksom och sådär. Och det får ju väldigt, man har ju då, tittar man på bankernas intjäning så har ju den andelen som kommer från svenska bolån har ju ökat väldigt kraftigt. Det har blivit deras nya kassako.
Mm. Så det är inte så konstigt heller.
Nej, och då är det så här, ja, de har ju väldigt starka incitament att få bostadspriserna att öka. Öka den här stocken av bolån. Det är en stock som är väldigt säker. Som var inne på att liksom, sannolikheten för att de gör kreditförluster är ganska låg. För att människor blir inte av med sina lån. Alltså människor slutar inte betala på bolånen. Men baksidan på det är att det ökar risken för Sverige. Skulle man kunna säga.
Mm.
Så att de har ju på ett sätt liksom, lagt över mer av risken. Skulle du fråga bankerna så skulle de ju säga att de bara är så här passiva. Ja men vadå, det är inte vårt fel att bostadsmarknaden inte fungerar och att det inte finns bostäder. Och det finns ju absolut en sanning i det också. Det är inte bara liksom bankerna som driver. Vi har ju problem på bostadsmarknaden i Sverige också. Men det är en aspekt som jag tror inte man ska liksom glömma bort. Att de har av intresse av att få upp bostadspriserna.
Mm.
Och de har också makten att bidra till det.
Apropå det här med att bankerna gör som de vill. En del som är väldigt intressant, som jag faktiskt har irriterat mig på. Det är att om vi går till 7-Eleven så kostar allt där samma pris för dig och mig. Men när man tar lån från en bank så kan du få en ränta, jag får en annan ränta. De har liksom olika räntor och man kan deala och sådär. Jag började tänka, men jaha, vad är det för liksom vilda västern? Det finns inga. De är liksom, man dealar och får lite individuella deals. Vad är det för konstigt?
Nej, exakt. Och det tror jag liksom, men det är också en sån här sak. Bankerna har ofta beskrivit som sån här rådgivare. Du har din personliga bankman. Men liksom, skulle som av en händelse så rekommenderar den här personliga bankmannen att köpa till exempel bankens egna fonder och sådär. Du skulle ju aldrig gå in till en Volvo-handlare. Han skulle aldrig kalla sig för din personliga bilman.
Nej.
Sådär. Ja, men jag behöver en bil. Alltså jag tror faktiskt på Volvo. Alltså det är en ganska bra bil. Alltså det,
ja.
Alltså det, då fattar man liksom. Men banker, de är försäljare. Försäljare av lån, pengar. De är försäljare av då fonder och sparande. De är säljare. Och klart att det är som allting. Går in och köper 10 Volvo-bilar, då får du ett bättre pris än om du köper en.
Mm.
Lånar du 20 miljoner så får du ett bättre pris än om du lånar 2 miljoner.
Mm. Ja, men sen är det också ganska mycket man kan deala.
Ja, det dealar, och exakt. Och det här var ju för inte särskilt länge sedan, så var det inte ens det här på något sätt. Och det är fortfarande inte transparent.
Nej.
Ränterabatter, så här, det var ju, jag jobbade på Svenska Dagbladet och införde något som kallas för räntekartan. Där folk fick rapportera in sina räntor så att man skulle kunna se själv, vad betalar min granne egentligen? Då borde jag ha likadant och så vidare.
Exakt.
Och det är ju, men det här var ju helt dolt i det dolda, och det är fortfarande väldigt liksom icke-transparent vad man egentligen betalar. Och det här är att vi pratar om den största utgiften i de flesta hushåll. Enskilda utgifterna, alltså räntan. Som är liksom, där man dealar och wheelar, finns ingen riktig prissättning och det är liksom fram och tillbaka. Det är återigen, man pratar om makt. Det har ju väldigt stora fördelningseffekter också på ekonomin. För att de som lånar mycket pengar, alltså du är ju en vinnare om du lånar mycket pengar och betalar och köper tillgångar. Då är du en jättestor vinnare i Sverige idag. Om du köper fastigheter och sånt som gynnas av låga lån. Medan är du liten småskutt, så är det småföretagare, så får du kanske inte banklån överhuvudtaget.
Nej, och du får ingen ränta om du sparar på banken.
Du får ingen ränta om du sparar, precis. Så att det är väldigt sådär, det är väldigt, väldigt ett system som gynnar det som rikas i samhället.
Ja, det är...
På bekostnad av de fattiga, för det är de som betalar höga räntor, höga avgifter, högt på allting.
Men och det är en bra poäng där, man ska komma ihåg att de är ju säljare, för de vill gärna framstå som rådgivare.
Det är de är inte rådgivare.
Att de kallar det för ränterabatt, liksom. Ja, ränta, ja, alltså.
Rabatt på vad?
Ja, precis.
I förhållande till vad? Rabatt, det är som... Nej. Men det, återigen, de sätter vilken ränta de vill. Och,
ja, precis.
Och sen är det ju också så att är du skyldig 1 miljon och inte kan betala, då är det ju ditt problem. Är du skyldig 1 miljard och inte kan betala, då är det bankens problem. Då blir det jobbigt för banken. Mm. Är du skyldig 1 000 miljarder, då är det samhällets problem. Så att ju större det är, det kallar man det här too big to fail. Bankerna själva var ju så stora. De var ju skyldiga tusentals miljarder, och det var ju plötsligt vad man använde skattepengar. Då var man tvungen att ta in pengar från undersköterskor och lärare för att betala bankernas förluster. Mm. Det var det som hände. Och det ska man komma ihåg också.
Men hur ska man tänka som privatperson?
Men jag tycker att man ska tänka... Man ska ha, så här är det också att jag tror i Sverige då så är ju... Det är ju inte konstigt att man... Jag kan själv känna att man går till banken. Att man har lite så här mössan i hand. Får jag låna? Det är fantastiskt. Får jag köpa någonting av dig? Om jag går och köper en säng så känner jag inte att jag... Känner jag inte en enorm tacksamhet om den här personen vill att sälja en säng till mig.
Nej,
jag känner så, åh, tack för att jag vill köpa den sängen. Utan du är ju mer som köper. Men som bank, i och med att du är i underläge. Därför att, varför då? Därför att den varan de säljer, pengar. Särskilt pengar du ska köpa bostäder för. Är ju så viktig för ditt liv. Så hur mycket du kan låna. Det avgör ju, som det funkar nu, var du kan bo. Som i sin tur av, var kan dina barn gå i skola. Massor av sådana saker. Och det är den här...
Just det, de sitter på en makt där.
Enorm makt. Mm. Och den här liksom stora makten om att de... om man tittar, vad är konsekvensen av de här bostadspriserna? Att de har dragit iväg så mycket. Det är ju en enorm segregering som har skett. Och man brukar prata om så här gated communities i USA. Liksom. Det har vi också i Sverige. Det är bara att vi behöver inte ha någon taggtråd i murar. Vi har bostadspriser. Så på andra olika sidor av en väg så kan det skilja så mycket så att de som bor på ena sidan har aldrig chansen att komma hit. Därför det är för dyrt, de får aldrig låna så mycket. Det är så det funkar. Och då de som bor här får också, då blir de här skolorna bättre och så vidare. Så att det får en som social effekt. Också till exempel, om du inte får banklån så kanske du inte känner dig tillräckligt trygg för att skaffa barn. Sådana saker, det finns studier som visar att liksom det hänger ihop med bostadssituationen. Så att det är en liksom social effekt, och därför är man liksom kanske lite underläge. Man ser inte riktigt det som en säljare, utan man är liksom lite glad om man får låna. Och det tror jag att om man kan ska man försöka komma över det.
Mm. Och det provocerar mig fortfarande just då också att det är som en bilhandlare som ger olika priser till...
Men precis.
Och ja. det är så att jag känner mig, det känns oschysst liksom. Jaha, vänta, ja. De fick betala 10 000 mindre för sin bil än vad jag fick. Ja. Varför? Så helt på ringstans.
Nej, och det är liksom också så här, till exempel, så här, hur banker finansierar sig på olika sätt ju. Så vi pratar om tillgångar och skulder, att varje utlåning måste måste motsvaras av att tillgång måste motsvaras av skulder. De lånar, så banker lånar ju också pengar. De lånar på två sätt. Dels av oss på sparkonton. Vad är räntan där?
Ingenting.
Nej, noll. Det har varit så i som 10 år. Sen lånar de också när de ger ut värdepapper, så här bostadsobligationer kallar man det. Som då köps av pensionsbolag och försäkringsjättar. Där har räntan ganska många år nu varit minus. Alltså det är rätt bra business. Om det kommer någon till ICA med så här. Här har vi 100 kilo äpplen. Om du ger mig. Jag kan ge dig 200 spänn om du tar emot de här äpplena.
Mm.
Ja. Ja, säger ICA-handlaren. Bra, 200 spänn och liksom 50 kilo äpplen.
Mm.
Och så säljer han dem liksom, för 1000 spänn. Det är jättebra business. Mm. Så har det varit för banken också. Deras marginal på bolånen har ju stigit från, alltså innan finanskrisen var det 0,2%. Skillnad mellan vad de själva lånar för och vad vi får betala. Och sen var den uppe i 1,75%. Och då samtidigt volymen har ökat. Så jag bara räknar ut. Det här är ju bara en sedelpress av Guds nåde.
Mm.
Och återigen, det här är marginaler som de själva bestämmer. Det är ingenting som liksom... De gärna framstår som att ja, men vi är tvungna att höja priserna för att... Jo, de är tvungna att höja priserna om de vill upprätthålla samma lönsamhet förstås. Men det är ingenting som är, liksom, är bestämt.
Men i den här boken då bland annat, och säkert mycket annat när du pratar och skriver om banker. Mm. Alltså blir inte de den här branschen och de är liksom sura på din bok och på dig?
Det kanske blir, det som har varit intressant i och för sig är att det är många...
Är det dina kollegor från den också? Ja. Men liksom, om man granskar...
Ja, men visst. Liksom... Ja, men jo, det är intressant. Dels så kan jag säga att som sagt, det finns en mycket mer livlig debatt om banker i utomlands än i Sverige. Måste jag säga. Det är inte så många som skriver kritiskt om banker i Sverige. För det andra skulle jag säga att jag har stött på väldigt många även tidigare väldigt höga chefer i banker som håller med mig om mycket. Och det säger ju en del. Så det finns en känsla av inne i bankvärlden att allt är inte så bra. Liksom. Och det är, återigen, det är inte de enskilda medarbetarna utan det här är ett system som vi har skapat tillsammans. Mm. Men jag tror att banker i Sverige är ju väldigt inflytelserika.
Om man jämför med politiker, alltså, går det att måla upp någon typ av
maktbalans? Det är ju också, man ska komma ihåg, det är ju svängdörrar mellan politiken och banksystemet. Socialdemokratisk näringsminister Thomas Östros, när han slutade, vad blev han? VD för Bankföreningen. Alltså bankernas egen branschorganisation, lobbyorganisation. Okej. Finansmarknadsminister i borgerliga regeringen Peter Norman, vad gjorde han när han slutade? Han blev styrelseledamot i Swedbank. Vem är nu ordförande i Swedbank? Jo, det är Göran Persson, tidigare statsminister. Vem är vd i Swedbank? Jo, det är Jens Henriksson som jobbade 10 år med Göran Persson på Finansdepartementet. Och så vidare, och så vidare. Enormt många, de vd nu på Bankföreningen är tidigare statssekreterare på Finansen. Kopplingarna mellan politiken och banken är väldigt starka.
Mm. Man tjänar mycket pengar där.
Man tjänar mycket pengar, det är en fantastisk...
Alltså mycket mer än i politiken.
Ja, exakt. Mm. Så man byter då. Så, jag menar, nu till exempel så skriver vi lite grann i Dagens Industri. Vi har ju då, vad är egentligen det som ska bevaka? Vad är egentligen de som borde vara mest kritiska och se till att bankerna sköts? Det är ju Finansinspektionen som har ansvaret för att övervaka bankerna. Det har vi lyckats sådär med om man tänker på den här penningtvättshistorien då i Swedbank. Så har vi inte riktigt haft koll. Men där så skrev vi för några månader sedan att den som var chef över avdelningen som bevakar banker, han bytte jobb till Handelsbanken där han blev chef för de som jobbar mot myndigheter. Så ena veckan var han liksom chef för Finansinspektionen, övervakare. Ja, inte nästa vecka, men några månader senare så var han dök upp. Nu jobbar jag för Handelsbanken. Mm. Jag träffar sina gamla kollegor. Ja, hej hej. Så här. Ja, det där är ju liksom lite märkligt.
Mm.
Och så där ser det ut i många andra länder också. Jag tror att det är väldigt osunda kopplingar mellan staten och bankerna. Givet bankernas makt så måste ju vara statens och de folkvaldas uppgift att vara väldigt granskande. Och det kan man ju frågasätta om man vet att man kan få ett bra jobb efter politiken på en bank.
Mm. Hur många banker finns det i Sverige?
Alltså i Sverige domineras ju av de här fyra storbankerna då, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. De har ju sådär, runda slängar 80% av marknaden. Sen finns det ju Sparbanken, mindre banker. Sen finns det ju ett antal sådana här nya uppstickare. Typ Klarna och sådana här mindre. Men de är ju framförallt inriktade på att såhär, ge dyra lån till folk som inte har råd egentligen, skulle jag säga, lite elakt. Och det är egentligen också därför att, eller de fyller viss en funktion därför att många människor har betalningsanmärkta till exempel och sånt, så får du inte lån i banker.
Mm.
Då är priset för det är ju att då du får låna jättedyrt de här. De har ju mycket som tyder på att de är också väldigt liksom, har varit ganska vårdslösa med sin kreditgivning. Men så det är, Sverige är en väldigt koncentrerad bankmarknad och det är också väldigt, våra banker är också väldigt stora förhållande till ekonomin. Om man tittar på hur stora de är.
Ja, alltså jämfört med andra länder då?
Jämfört med andra länder, ja. Nu har ju Nordea för sig flyttat till Finland så att siffrorna så att det har ju ändrats lite, men det är fortfarande så att vi har väldigt stor banksektor i förhållande till vår ekonomi.
Ja. Vi behöver runda av, ja, tänker jag. Tiden är inne på. Det här var spännande. Har du någon mer liksom, rekommendation som du vill ge?
Rekommendation. Nej, men jag tycker att man ska försöka liksom, om man kan läsa på lite hur det funkar. Och det är, ibland kan man ju bli lite trött sådär. Man känner att man slåss mot väderkvarnar och liksom, i och med att det är en väldigt liten debatt i Sverige. Men man ska komma ihåg att det som jag skriver i min bok kan ju då bankerna tycka är radikalt kanske. Men det är någonting som till exempel tidigare så här, det är ting som man skriver om i Financial Times. Det är till exempel Financial Times mest kända kolumnist. Han skrev för några år sedan att bankernas rätt att skapa pengar borde avskaffas. Det är för farligt. De kan inte axla det ansvaret.
Mm.
De skapar bara massa bubblor och krascher. Och
på grund av att de tjänar pengar på det själva.
De tjänar pengar på det och de har incitament att alltid låna ut för mycket. Mm. Och då får vi ta smällen som samhälle för det. Så det är, om man tycker att det är, ja, om man tycker Financial Times är någon slags extrem tidskrift på vänsterkanten, då kan man ju fundera på det. Men jag tycker att man kan läsa på och sen se lite grann, man ska se banker som mer jämför med andra företag. Finns ingen anledning att banker har kanske den särställning som man har idag.
Nej,
tycker jag.
Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa en fråga till dig, kan man nå det på något vis då?
Ja, då kan man kontakta mig, googla mitt namn så borde man få upp på di.se, men annars är det ganska lätt mejladress andreas.cherwanka@di.se. Får man jättegärna höra av sig med frågor.
Mm. Tack för att du var med i programmet.
Ja, tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.